Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Hackers och målare, stora idéer från datoråldern, är en SS-samling av programmeraren och entreprenören Paul Graham, utgiven av O'Reilly år 2004. Boken består av 15 fristående men sammanlänkade texter om programmering, design, internetföretag, utbildning, rikedom och intellektuell självständighet. Grahams utgångspunkt är att en skicklig programmerare inte främst liknar en naturvetare som följer givna metoder, utan en målare eller annan skapande person som formar, testar och förbättrar ett verk. Därför behandlar boken kod som både teknik och design. Den diskuterar också varför vissa programmeringsspråk ger större uttryckskraft, varför små företag ibland kan utmana stora bolag och hur öppna projekt kan fungera som bevis på verkligt intresse och hantverksskicklighet. Flera essäer är tydligt präglade av den tidiga webbens villkor och av Grahams starka, ibland kontroversiella ståndpunkter, just kombinationen av praktiska erfarenheter. Tvärdisciplinära jämförelser och polemisk argumentation gör boken till en inflytelserik skildring av den kultur som formade många teknikföretag under internetekonomins första decennier. Jag kommer ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, programmeraren som skapare, inte enbart som tekniker, bokens mest kända idé är jämförelsen mellan hackare och målare. Graham använder ordet hackare i den äldre betydelsen, en person som tycker om att bygga program och lösa tekniska problem med uppfinningsrikedom. Hans poäng är inte att programmering saknar logik eller ingenjörsmässig noggrannhet. Tvärtom kräver bra program teknisk kunskap. Men det avgörande arbetssättet liknar ofta konstnärens man börjar med något litet, ser vad som fungerar, ändrar detaljer och bygger vidare genom återkoppling. Ett program är sällan fullt ut tänkt i förväg, på samma sätt som en målning sällan blir färdig genom att konstnären bara följer en detaljerad plan. Jämförelsen förklarar också varför skönhet får en plats i Grahams syn på mjukvara. Med skönhet menar han inte ytlig dekoration, utan enkelhet, tydlighet och en struktur där lösningen passar problemet väl. Denna syn riktar kritik mot organisationer som behandlar utveckling som ren rutinproduktion. Om programmerare saknar frihet att pröva idéer, observera användning och förbättra resultatet, riskerar produkten att bli tung och likgiltig. För svenska läsare är resonemanget relevant i miljöer där digitalisering ofta organiseras som stora projekt. Graham påminner om värdet av små iterationer, yrkesskicklighet och ansvar för det man faktiskt bygger. För det andra, lärande genom egna projekt, imitation och synlig sovkod. Graham menar att man lär sig att hacka främst genom att hacka. Formell undervisning kan ge grunder i algoritmer, matematik och datorsystem, men den ersätter inte erfarenheten av att själv skriva program, hitta fel och göra om en lösning. Han jämför detta med konstutbildning, där det är naturligt att studera och kopiera äldre verk för att förstå hur de är gjorda. På motsvarande sätt kan programmerare lära sig genom att läsa välskriven källkod. Imitation framställs alltså inte som motsatsen till originalitet, utan som en metod för att se praktiska val som annars förblir osynliga. När man sedan bygger egna projekt utvecklas omdömet gradvis. Man lär sig vilka förenklingar som håller, vilka som skapar problem senare och vilka detaljer användare faktiskt märker. Detta perspektiv förklarar också Grahams positiva syn på öppen källkod. Egna sidoprojekt kan visa vad en utvecklare väljer att göra utan att en chef delar ut uppgiften, och offentlig kod gör det möjligt för andra att granska och lära. Samtidigt bör hans syn inte tolkas som att akademisk utbildning är värdelös. Snarare pekar den på en begränsning i utbildning som enbart bedömer svar på färdigformulerade uppgifter. För yrken där produkten förändras under arbetets gång behövs både teoretisk förståelse och långvarig övning i att skapa verkliga saker. För det tredje, programmeringsspråk som verktyg för tanke och konkurrens. I essäer som Beating the Averages argumenterar Graham för att programmeringsspråk inte är utbytbara redskap. Han beskriver dem som placerade längs ett kontinuum av uttryckskraft. Ett språk med högre abstraktionsnivå kan låta programmeraren uttrycka lösningar kortare och med mindre upprepning, vilket i vissa fall ger både högre hastighet och större möjlighet att prova idéer. Graham använder Lisp som sitt främsta exempel, eftersom språkets flexibilitet och förmåga att behandla kod som data enligt honom kan ge ovanliga designmöjligheter. Det viktiga argumentet är bredare än valet av just Lisp. Språk formar vilka lösningar som känns naturliga, vilka konstruktioner som blir enkla och hur snabbt ett litet team kan gå från idé till fungerande program. Därmed kan språkval bli en strategisk fråga, inte bara en fråga om personlig smak eller företagsstandard. Graham kopplar detta till små startup-företag som kan vinna på att använda verktyg som större konkurrenter förbiser. Hans resonemang är medvetet provocerande och förenklar ibland skillnaderna mellan språk och utvecklingsmiljöer. Idag beror produktivitet också på bibliotek, säkerhet, drift, teamets erfarenhet och underhåll över tid. Ändå är grundfrågan fortfarande viktig. När organisationer standardiserar verktyg för hårt kan de också begränsa hur människor tänker, experimenterar och uttrycker komplexa idéer i kod. För det fjärde, startup-företag skapar rikedom genom sådant människor vill ha. Bokens företagsessäer skiljer mellan pengar och rikedom. Graham definierar rikedom som sånt människor faktiskt värderar och vill använda, medan pengar främst är ett sätt att mäta och byta denna rikedom. Därför kan ett företag inte långsiktigt skapa värde bara genom finansiella arrangemang eller hög aktivitet. Det måste producera något som löser ett verkligt problem för användare. Den tanken ligger nära hans återkommande, avskalade princip för unga företag att bygga något användarna gillar och att få ekonomin att gå ihop. Graham förklarar också varför små team ibland har ett övertag. De kan fatta beslut snabbt, välja smalare problem och arbeta nära de som använder produkten. I den tidiga webbekonomin såg han webbaserad programvara som en särskilt viktig möjlighet. Eftersom tjänster kunde förbättras centralt och nå användare utan traditionell distribution. Många tekniska detaljer har förändrats sedan 2004, men kopplingen mellan snabb återkoppling och produktutveckling är fortfarande igenkännbar, även för svenska digitala tjänster. Samtidigt är boken mindre användbar som fullständig företagsmanual. Den behandlar inte systematiskt frågor om arbetsrätt, finansiering, samhällsansvar eller hur stora organisationer kan förvalta kritisk infrastruktur. Dess styrka ligger istället i att den för tillbaka företagandet till en konkret prövning om någon verkligen vill ha det som byggs. Slutligen, oberoende tänkande, nördkultur och miljöer där talang kan växa. Graham intresserar sig inte bara för kod, utan för de sociala villkor som gör skapande möjligt. I essän om varför nördar är impopulära analyserar han skolans statusordning och föreslår att elever som värderar intellektuella intressen kan hamna utanför en kultur där social anpassning belönas mer direkt. Analysen är generaliserande, men den tjänar ett större syfte i boken. Graham försvarar rätten att vara udda, att rikta uppmärksamheten mot svåra problem och att inte låta gruppens smak avgöra vad som är värt att göra. Han återkommer även till idén om 1450-talets Florens, som symbol för en miljö där ovanligt många skickliga människor kan inspirera, utmana och lära av varandra. Talang räcker, enligt detta synsätt, inte alltid ensam utan behöver en levande gemenskap och höga krav. I vår tid kan sådana miljöer uppstå i företag, forskningsgrupper och nätgemenskaper kring programvara. Detta är en användbar motvikt till föreställningen att kreativitet enbart är individuell. Samtidigt bör läsaren vara kritisk mot Grahams självsäkra samhällstolkningar. Hans essäer erbjuder ofta skarpa hypoteser snarare än balanserad samhällsvetenskap. Deras värde ligger i att de gör status, utbildning och arbetskultur till tekniska frågor eftersom de påverkar vem som vågar bygga, experimentera och utveckla idéer. Sammanfattningsvis, hackers och målare passar bäst för programmerare, designers, produktansvariga. Grundare och studenter som vill förstå en viktig del av den tidiga internetkulturens självbild. Den passar också läsare utanför teknikfältet som är intresserade av hur skapande arbete skiljer sig från arbete som kan planeras helt i förväg. Bokens praktiska nytta ligger inte i stegvisa instruktioner. Istället ger den frågor att använda i det egna arbetet. Bygger vi något som människor faktiskt behöver? Ger våra verktyg oss möjlighet att tänka klart? Lär vi oss genom att göra, granska och förbättra? Finns det utrymme för små experiment innan stora beslut låses fast? Graham skriver koncentrerat med tydliga teser och exempel från programmering, design och företagande. Det gör att flera essäer fortfarande fungerar väl som utgångspunkt för diskussion, trots att detaljer om webbteknik och marknad har åldrats. Jämfört med många böcker om startups är den mindre metodisk och mindre försiktig. Jämfört med traditionella programmeringsböcker handlar den mindre om syntax och mer om smak, arbetssätt och intellektuell frihet. Det är just detta som särskiljer den. Läsaren får en sammanhängande, men inte okritisk, vision av programmeraren som en skapare vars resultat beror på både teknisk uttryckskraft. Nära kontakt med användare och en miljö där avvikande idéer får prövas. Den som vill ha en neutral lärobok kan sakna nyanser. Den som uppskattar välformulerade argument att pröva mot egna erfarenheter har mycket att hämta. Om du vill stödja Paul Graham, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!